Allt om historia presenterar Stilla havet brinner, inläst av Gert Lundstedt. Mörka moln på Japans horisont. I maj 1942 cirklar amerikanska och japanska piloter över korallhavet öster om Australien. Båda sidor försöker desperat lokalisera fiendens hangarfartyg. Till en början har amerikanerna turen på sin sida, men senare slår japanerna tillbaka. Det är första gången i historien som ett sjöslag utkämpas utan att de inblandade fartygen har kontakt med varandra. Trots att drabbningen i korallhavet slutar nästan oavgjord, blir uppgörelsen ändå en strategisk seger för de allierade. Japans expansion hejdas, kejsardömet pressas tillbaka mot hemlandet men lämnar död och lidande efter sig. Och vid krigsslutet försöker en grupp officerare sabotera själva kapitulationen genom ett kuppförsök. Band 23 av En värld i krig skildrar de blodiga striderna i Stilla havet. 1. Kina förnedrar kejsardömet. I två veckor har japanska soldater attackerat den kinesiska staden Taiyuan. Men staden håller stånd och samtidigt håller kineserna på att omringa Japans styrkor. Det segerrika kejsardömet kommer allt närmare ett katastrofalt nederlag. Granater förvandlar tegelstenar till pulver och slungar dödliga stenskärvor åt alla håll. Taiyuans stadsmur är byggd för att stå emot medeltida belägringar, inte moderna japanska kanoner, och varje explosion slår upp djupa hål i den 3 meter tjocka konstruktionen. Trots sin blygsamma storlek har Taiyuan stor strategisk betydelse. Om Japan kan erövra staden tar kejsardömet samtidigt kontroll över en viktig järnväg och en betydelsefull kanal. Via de två transportledarna kommer japanska styrkor lättare att kunna samlas för en offensiv djupt in i Kina. Varje granatnedslag innebär svåra förluster, men de kinesiska soldaterna vet hur viktigt det är att hålla stånd mot japanerna. Men försvarstrupperna vet också att infanteri och pansar kommer att gå till anfall när granatregnet har slagit upp ett tillräckligt stort hål i stadsmuren. Kina, ett frestande byte för kejsardömet. Kejsardömet Japan var en asiatisk stormakt när slaget vid Taiyuan började i slutet av mars 1938. Landets moderna fabriker massproducerade stridsvagnar, flygplan och kanoner till en vältränad armé ledd av erfarna generaler. Kina var däremot ett land i sönderfall. 100 år av nedgång hade försvagat republiken som vacklade under politisk inblandning från främmande stater som ville utnyttja det försvagade Kina ekonomiskt. Den svaga grannen var en stor frestelse för Japan som anföll Kina 1937. En japansk armé intog Beijing från norr medan landstingstrupper intog Shanghai och avancerade inåt landet till huvudstaden Nanjing. Japanska soldater formligen välde in i staden i tusental och utsatte den för en obeskrivlig förstörelse, rapporterade amerikanska diplomater i Kina om det japanska anfallet mot Nanjing. Uppskattningarna av antalet civila dödsoffer varierar kraftigt, men siffran 300 000 förekommer i några av dem. Två japanska officerare ska ha tävlat om att bli den första som lyckades halshugga 100 kineser med svärd. Trots växande kinesisk optimism efter Nanjing-massakern var japanerna fortfarande på offensiven. Och i slutet av det första krigsåret hade kejsardömet lagt under sig två stora men åtskilda landområden i norra och centrala Kina. Ett tydligt mål för japanerna 1938 var att erövra de mellanliggande provinserna. En offensiv skulle ge japanerna kontroll över hela järnvägslinjen mellan Beijing och Shanghai samt över Stora kanalen som förband stora floder i Kina. Otränade kineser skulle stoppa Japan. Två japanska divisioner på vardera 25 000 man trängde fram söderut från Beijing i januari 1938 medan en tredje division på totalt 40 000 man marscherade norrut.